Hon är det ju sommar och sol och sånt ibland. Jag tänkte när vi en gång har en sån här sommar ska man kan ju dra en lite enklare predikan. En sån där enkelt som till och med jag ska förstå brukar tänka för mig själv. Jag skulle tala idag om dig, om den förlorade sonen. Jag tycker berättelsen om den är en av de absolut finaste och mest konkreta sätten som förklarar Jesu kärlek för oss. Väldigt praktiskt. Så då vi hoppar direkt in i texten. Så läser vi från Lukas 15, från vers 1 och en del verser framåt. Vi läser i Jesu namn. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärare kritiserade honom ständigt och sade: den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Då berättade han denna liknelse för dem. Egentligen berättade han tre, men jag hoppar direkt till den tredje liknelsen. Vidare sade han: en man hade två söner. Den yngre av dem sade till sin far: far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Och några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land där han levde hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sade: hur många arbetar hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himmelen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern syndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sade till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare: skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen, och festen började. Det finns så mycket teologi i den här versen att man ska kunna hålla en mötesserie likt Romarbrevet här förra året. Men jag försökte hitta en 8 punkter som jag tycker är talande, viktiga och centrala för dig. Låt oss snabbt bara berätta lite om den här pojken. Den här pojken kom en dag till sin far och sa: jag vill ha min egendom redan nu, låt mig få arvet. Har ni sagt någon gång det till er far? Hoppas nästan inte. Måste ju lite på Lene. Nej, inte ännu. Nej, men alltså man gör ju inte sånt vanligtvis. För arvet får man egentligen när någon dör, och då ärver man. För den här sonen var tydligen farsan ganska död redan nu, för han ville redan ha arvet. Så jag tror, när jag tolkar den här texten, så tänker jag på det sättet. Att när sonen levde ett ganska tomt och fattigt liv. Och han funderar: hur ska jag få mening med mitt liv? Jo, låt mig casha in lite, snabba cash, både 1, 2 och 3 samtidigt. Och sen får han de här pengarna. Och så känner han att den här tomheten finns ännu kvar. För det står, ett par dagar senare så packade han ihop allting. Och så tänker han: jag har de här pengarna, men det fyllde ännu en tomrum inom mig. Nu drar vi iväg. Och så far han iväg till ett främmande land, som tydligen inte var ett judiskt land. För vi läser senare att han hamnat vakta svin. Och sånt gjorde man egentligen inte om man var jude, för svinen var orena. Det kan nog nu om man är lite här där, det kommer på några sådana ställen också. Men han är där och det går som det brukar. När vi bygger vårt liv på ostabila grunder så faller det pladask förr eller senare. Och för honom, när han levde troligen då bland både prostituerade och festa loss och härja på där, så tog pengarna slut. Och nästan så här typiskt, jag vet inte om Jesus satt till det för att spetsa till historien, men nästan typiskt nog samma euron som försvann från sista cocktailen. så kom hungersnöd samtidigt över landet. Och den situationen så började han fundera, jaha, vad ska jag nu göra? Som en äkta finländsk svensk röst har sagt. Vad ska jag nu göra? Och så funderar han, det finns inga arbete, det är hungersnöd och det är lammare, lågkonjunktur och det är brexit och exit, alla krexit som finns runt omkring oss. Och så funderar han, vad ska jag nu göra? Och enda jobbet som fanns, det var att få vakta svin. Och vad man gjorde, det var inte det jobbet man ville ha. För svinen, de var orena. Och man framförallt inte ville äta, det var det som de åt. För då åt man inte bara dem, utan man åt det som de åt. Och ibland åt ju de varandra, här läst någonstans, att de var väldigt stygga djur ibland. Men så han önskade mitt i den stunden att falla på något sätt, slå lågt ner som det bara går. Och göra det som kanske var det minst attraktiva på hela planeten, nämligen att äta svinmat. Och jag ser den här bilden, och jag är säkert minne från en gammal söndagsskolklass hur man såg ut på den tiden när man vaktade med svinen. Men det var inte bara bröllopskostym, utan det var ganska smutsigt arbete att vakta svin. Och mitt i allt då, så får han den här pling-idén. Och där kommer vi till punkt nummer ett. För jag anser, när vi talar om grundläggande kristologi, kristen lära, kristet liv, så har jag funnit två delar som är min del, och så har jag funnit ganska många andra delar som är Guds delar till mig. Och den första delen som du och jag behöver få en uppfattning om vi vill kalla oss kristna överhuvudtaget, det är att få en uppenbarelse om att Gud är god. Vi kan inte vara kristna för att någon annan sagt till det att vi ska vara det. Vi kan inte vara kristna för att mamma är det, farmor är det, min hamster är det, någon annan är det. Utan vi måste vara kristna för att vi först och främst får den uppenbarelse om att det finns en Gud och han är god och han älskar mig. Vi behöver få den uppenbarelsen, den besinningen om att ja, men där hemma, där borta, jag vandrar bort. Men där någonstans långt borta så finns det en far och han älskar mig. Han tar hand om sina tjänare, han har tydligen många anställda och de kunde alla äta så XXX Big Mac-måltider. För de hade mat i överflöd. Att det på något sätt fanns mat i överflöd. Och jag tror att ett gift vi har ibland i våra kyrkor, att vi inte alltid bara pekar på den gode guden. Vi kommer så många gånger fram med lagen, med religionen och med reglerna. Och vi säger, gör så här, lev så här. Så ska det gå bra. Och jag tror, som mötesledaren redan var inne på, så tror jag det är vår uppgift hela tiden att vi ska tala gott och vi ska välsigna och vi ska inte vara mot och vi ska inte förbanna. Många gånger så håller vi på med det ena och det andra, och det har funnit i alla fall, jag vet inte hur det är med dig, men för mig i alla fall har jag aldrig funnit att regler och paragrafer och gärningar leder aldrig till Herren. Utan jag har funnit att ju mer lag och regler som kommer in, desto mer fruktan och press och krav följer med på köpet. Jag säger det på nytt. Alla de här religiösa fasonerna måste vi lägga bort, tror jag. Allt är religiöst, att när du kommer in till Sion, då ska du se helgad ut och sätta på 22 watts gloria för ditt huvud och se glad ut. Att vi måste komma bort ifrån det där, för ska vi vinna våra vänner, bevara vår familj och vinna vår familj, så måste vi ha ett kristet liv som fungerar på exakt samma sätt i kyrkan som utanför kyrkan. Det kan inte vara skillnad på sättet vi lever i kyrkan och sättet vi lever utanför kyrkan. Allt det tror jag är förkastligt och leder till att vi bara tränger bort människor från Gud istället för att dra människor till Gud. Och det står ju om Jesus att alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus. Och fariseerna, då står senare på ett ställe i Lukas, att fariseerna mumlade förargligt. Jag funderar ibland hur mycket man själv håller på att mumla där ibland. När man på något sätt upptäcker hur människor, eller hur man mumlar över syndare och människor som man tycker syndar på ett mycket värre sätt än man själv syndar. För syndare är vi allihopa, oavsett. Och fariseerna säger till Jesus och anklagar dem på det sättet att den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Ibland funderar jag att inte det som vi borde göra lite mera. Ta emot lite syndare och äta med dem. Det vill säga, vi borde dela livet med vanliga människor. För det är jätteroligt att dela livet tillsammans här i kyrkan, men jag tror att vi har 6 andra dagar också. Vi kan dela livet med varann. Vi kanske kan bjuda främlingen. Det finns 10-tal tiggare i Vasa till exempel. Köp mat åt dem. Prata med dem. De är älskade av Gud och det är vår uppgift att älska dem tillbaka. Så vi bör först och främst få, vi bör få en uppenbarelse om Guds godhet. För har vi inte en uppenbarelse om att Gud är god, så kommer vi att leda fram till religion i en annan form förr eller senare. Där religionen sätter sin press på oss och försöker säga hur vi ska leva, på vilket sätt vi borde komma och vara på. Men jag tror att får vi en uppenbarelse om Guds godhet, så kommer det hända en sak. Bara en sak, men en väldigt viktig del. Och då kommer vi in på punkt 2, nämligen omvändelsen. Då en människa får en insikt om hur god Gud är, så inser hon ganska snabbt att hon själv inte är det. Alltså nästan tvärtom, när man inte är kristen, då arbetar man för att man ska bli bättre. Men när man är kristen, då kommer man egentligen fram till tvärtom, att man är en ganska dålig människa. Som Paulus säger i slutet av sitt liv, att Gud kom för att frälsa syndare och bland dem är jag den störste. Att ju mer vi har att göra med Gud, desto mindre eller mer inser vi hur ofullkomliga vi själva är. Och för min del handlar det i alla fall om, jag vet inte hur det är med dig, du präktige pingstvän. Att för min del i alla fall så märker jag, ju mer jag vandrar tillsammans med Gud, desto mer inser jag att jag behöver ännu mer av honom. Jag behöver ännu mer böja mina knän, jag behöver ännu mer omvända mig till honom. För jag märker i min egen takt, när jag sätter på autopilot, så på något sätt av någon konstig anledning så ändras riktningen från himlen och mot Gehenna. Att på något sätt när omvändelsens GPS avtar, så på något sätt, och jag själv börjar på något sätt få fram i den egen sölig religiös takt, så märker jag att min egen låga, mitt hjärta, den svalnar. Min egen kärlek till mina medmänniskor svalnar ännu mera. Och så vidare. Så vi hela tiden behöver göra och tänka på det, att vi behöver omvända oss till Herren. Vi behöver inse att vi själva är inte så präktiga som vi ser oss att vara. Åh, vad dåligt självförtroende du ger mig idag. Jo, det vill jag ge dig. Det vill säga, jag vill få dig att förstå att du behöver mer av Gud och mindre av dig själv. Vi är inte en förening, ett självförbättringsprogram. Utan vi är en förening där vi vill hjälpa dig att peka på Kristus. Där vi vill hjälpa dig att bygga ett liv på Kristus. Vi vet att det enda sättet för dig att få ett liv som fungerar, det är om det är byggt på Kristus. Det spelar ingen roll vilka diplom eller grejer du har utfört. Om det inte är byggt på Kristus, så skakar det förr eller senare. Det står om den här killen, att han stod upp och gick till sin far. Ibland behöver du och jag bara stå upp och vända om och gå tillbaka till Gud. Jag finner det helt omöjligt att en människa ska kunna bevara sitt hjärta brinnande om hon inte vänder om till Gud ganska regelbundet. Och låt oss nu, kära vänner, någon gång dö bort ifrån de här religiösa skådespelen som vi håller på med. Där vi tittar på varandra och tycker att han är en sämre syndare och han är en ännu värre syndare och jag är ganska präktig. Ditt dumhuvud. Alltså förlåt, det får man ju inte säga enligt skriften. Din mindre intellektuella varelse, det kan man själv inte ens säga. Men jag vill påstå i alla fall att vad du behöver komma fram till är att du behöver mer Kristus i ditt liv än du anar. Ju större på något sätt kallelse eller uppgift, vad du vill kalla det, desto mer Kristus behöver du. För jag i alla fall, och jag är väldigt lite Kristus, tycker jag. Men i mitt lilla kristliga liv så behöver i alla fall jag fullständigt mycket mer Jesus hela tiden. För det funkar ju inte annars. Jag vet inte om det är bara min egen uppfattning, men det är nu jag tycker i alla fall. För jag tycker att om vi inser hur god Gud är, så behöver vi också inse att vi behöver vända bort från våra egna vägar och till den eviga vägen som leder till Gud och frälsning. Detta för oss bort från vad som är vår del. Alltså vi går vidare. Nämligen insikten av Guds godhet och förståelsen om att vi behöver vända om, stiga ner från vår egen tron och ta emot från honom det bara han kan ge oss. Efter detta, och det är fantastiskt, efter det här kan vi inte göra mera. utan bara ta emot allt som Gud vill ge oss. Och nu kommer jag komma in på 6 enkla punkter som jag tror blir ett konkret resultat av att vi har insett att Gud är god. 2, insett att vi behöver vända om och få del av honom. Ursäkta att jag pratar så snabbt, men jag har så många punkter som måste inse dem på en halvtimme. Dessa 6 följande steg ska nu uppfattas och ses som just gåvor. Det är inga krav från Gud, utan hjälpmedel från Gud hur våra kristna liv som bäst ska kunna fungera här på jorden. 1, nåden. Det står om den här killen, han har ju förberett värsta långa talet där, tycker jag är roligt. Man gör ju sånt, vet jag själv. Förberett många tal inför både chefen och Julia, när man har gjort bort sig. Och några för liv också. Står det så här, medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom, och fadern syndade fram. Det är helt fantastiskt egentligen, den här bilden. Vi måste komma ihåg att den här killen har ju slösat bort alltihopa. Han har inte bara sagt, då är farsan du död, han har också slösat upp allt det som hans farsa håller på att arbeta under många, många år. Det tar en stund att bli rik. Och så kommer den här sonen hem då, smutsig. Han stinker både den ena och den andra odören. Det är inte ax, om vi säger på det sättet. Och så ser han den här pappan på avstånd, står det. Så tittar han ut i horisonten, och jag får den uppfattning och den känslan att det är inte första gången hans pappa är och tittar. Utan jag tror att han gjorde varenda dag sen när pojken for iväg. Men observera också att han sprang inte heller efter honom, för han själv hade vänt om. Ibland springer vi efter dem med både lasso och kofot. Men det hjälper inte. Utan människan måste först inse att Gud är god och sen omvända sig. Och sen när människan tar första steget fram, då kommer Gud själv i ljusets hastighet emot oss. Och då spelar det ingen roll var vi har varit. Det spelar inte hur djupt vi har sjunkit i dyn, hur katastrofala misstag vi har gjort, eller ännu värre, hur många goda gärningar vi har gjort. Gud skyndar sig mot oss. Det är det som kallas nåd. Vi får insikt för det första om att Gud är god. Vi får en insikt i att vi behöver honom. Och det leder oss till att vi närmar oss Gud, eller tvärtom. Det leder sig, när vi har fått insikt om att vi vill vända om, då närmar sig Gud oss i all hast och möter oss med hans fantastiska nåd. Och det fantastiska med Gud är att om vi kommer med tomhet till honom, så blir han vår fullhet. Då vi blir fullkomligt medvetna om vår ofullkomlighet, så kommer hans fullkomlighet att bli vår. Gud kommer alltid att vänta på oss, och det ligger i hans stora intresse att alltid ge av hans själv till oss. Då vårt hjärta öppnas mot Gud, rusar han mot oss och bryr sig inte, som jag redan sa det, om hur dåliga vi är eller hur mycket ont vi har gjort. Han bryr oss enbart om att ge oss av hans liv. Gud, han ser inte efter dina gärningar. Han har sett ditt hjärta, och så ser han, här är någon som i sitt hjärta sagt, Gud hjälp mig. Och Gud sätter på full gas, vroom, och rusar mot dig med ett syfte, och det att möta dig. Han sprang ju inte åt andra hållet, han sprang till sonen. Och det är så fantastiskt att när vi lite vänder om till Gud, så möter han alltid oss. Det spelar ingen roll, jag vill poängtera det igen, vad vi har gjort eller inte har gjort. Hur dåliga människor vi tycker vi är. Nästan bättre att vi tycker att vi är jättedåliga. För när vi kommer med 0% till Gud, så ger han oss 100%. Så 1, Guds gåva är nåden. 2 är förlåtelse. Det står om den här farsan att han omfamnade honom och kysste honom. Och det krävs ju nästan lite faderskärlek till det. Svinvaktaren, som har slösat bort hälften av vad han ägde, står att han gav en ordentlig faderlig kram och kysste honom. Han förlät honom. Då vi kommer till Gud, så möts vi, du och jag, alltid av förlåtelse. Förlåtelsen har jag funnit har 2 olika styrkor. För det första, så raderar den bort allt ont som du har gjort. Och för det andra så har den en helande effekt i oss. Du får möta Guds förlåtelsen så raderas inte bara din forntid i väg, men också en helande process börjar äga rum i dig. För lyssna och förstå mig rätt nu. Det är när du blir förlåten av Gud och syndens makt är bruten som du också kan uppleva det livet från Gud som han hade tänkt. Och det livet är alltid läkedom. Det är alltid helande och det är alltid liv och kärlek och allt annat fint. Förlåtelsen närmar sig alltid oss och omfamnar oss utan att göra skillnad på människan eller de gärningar hon har gjort. Förlåtelsen, alltså Guds väsen, har siktat in sig på en människa och dess enda mål är att nu tar jag hand om det här. Jag är inte så intresserad av vad människan har gjort, jag är bara intresserad av att få människans hjärta till mig. Och därför älskade, det är ett stort privilegium till och med för Gud själv. Han får möjligheten att älska dig och förlåta dig. Det är Guds stora intresse att förlåta dig och ge dig av hans liv. Så först så blir du mött av Gud som möter dig. Sen så blir du omfamnad av Gud som förlåter dig. Och sen ger Gud lite praktiska tips till dig. Nummer tre. Det står att han tar fram den finaste dräkten och klä honom, säger han till sina tjänare. Han avbryter den här sonens försvarstal där. Han säger det, han hör inte ens på honom. Han sa det till sina tjänare. Det är nästan oförskämt, han har lärt sig en lång ramsa där utan till. Men så avbryter han sonen och säger till sina tjänare, ta fram den finaste dräkten. Och dräkten i det här symboliserar dopet i vatten. Dopet i vattnet har en förmåga att bryta syndens förbannelse. Det står att den som är döpt i Kristus, han är död från synd. Begraven, det är finit och det är ändå, det är, tänkte sig tarm. Men alltså på något sätt är slutet. Någonting har varit och någonting nytt kommer istället. Och jag tror att dopet i vattnet tar inte primärt bort synden rent för att du slutar synda för evigt. Men syndens förbannelse och makt över ditt liv, det bryts. Och jag tror när syndens förbannelse bryts i ditt och mitt liv, då kommer vi tillbaka till grundtanken som Gud hade när han skapade människan. Och vad var det? Det predikade jag om någon gång i mars. Borde ju alla minnas stycke. Det står att när han skapade människan så välsignade han henne. Han sa det, råd över djuren och fiskarna och fåglarna. Jag har på något sätt hela spektrat där. Och sen så skulle de föröka sig. Alltså relationerna, de var väl signade från Herren. Och de hade också på något sätt makt och myndighet från Gud. Jag tror när syndens förbannelse bryts, så förs vi tillbaka in i den tanken som Gud hade för människan när han skapade henne. Synden kom in och vad gjorde den? Massa elände. Det står att mannen måste slita sitt anlete svett och ska törna och tistel ska jorden bära. Och kvinnan fick ännu värre straff. Mannen ska råda över dig och till honom ska ditt begär vara. Alla kvinnor är sura än idag. Det borde de inte vara egentligen. För jag tror att när Jesus sa det fullbordat så bryts den där förvandelsen som trädde in i första Mosebok 3. Att nu är det inte längre skillnad på kvinna eller man, fri eller slav, grek eller barbar, utan alla är vi ett i Kristus. Men för att komma in i Kristus så behöver vi få nya kläder från Gud. Som symboliseras, tror jag, av det finaste nästan Gud har gett oss. Nämligen möjligheten att döpa och begrava vår gamla natur och stiga upp i det nya livet i Kristus. Det står i Uppenbarelseboken 6 om den stora skaran som ingen kunde räkna. Johannes är lite förbluffad för han vill gärna räkna, för han räknade lite innan till 200 miljoner. Men det var ännu mer där, så långt kunde han inte tydligen räkna. Och frågan, vem är dessa människor? Och ingen svarade, det är de som är tagna den stora sista nöden. De som har fått sina kläder renade i lammets blod. Alltså, När vi kommer till Kristus så ger han oss denna möjlighet. Många gånger tänker jag, jag måste döpa mig, jag måste inte döpa mig, jag vill inte döpa mig, alla andra vill att jag ska döpa mig. Men vi ska inte tänka på det sättet, utan tänk på det här någonting som Gud ger oss som möjlighet att ta emot. Och vem vill inte ha ett nytt liv i Kristus? Tänker jag då. Som en hårt dömande pastor. Alltså, jag tänker att ge Gud en sån här gåva. Gud säger till Anders Olin att vill du ha den nyliga Kristus när jag ska fundera några år? Och man hör bara Gud på något sätt. Jag är nu hårdare varv här. Det är alltså en gåva från Herren som han vill ge oss. Direkt vi vänder om så vill han säga att nästa steg för dig att ta att döpa dig i vatten. Varför det? Jo, men det är så jag tänkte. De frågade någon gång tidigare Jesus att varifrån kommer dopet? Och Jesus har en liten halvkryptisk utläggning som ändå tycks mena till att dopet kommer från himlen. Det är ingen gärning vi gör till Gud, utan den gåva vi tar emot från Gud för att vårt liv här på jorden ska fungera så som det är tänkt. Och sen fortsätter vi. Nu blir det lite så eld och lågor här. Gåva nummer 4, så står det att han satt en ring på hans finger. Och jag tycker det mest nästan makabra här den berättelsen, det är nog nästan ringen. För den rika mannen på den tiden, om man hade den här ringen, det var ungefär som att du stal din farsas kreditkort. Du kunde köpa och ha dig i smyg, ibland inte i smyg när räkningen sen kom en månad senare. Men ringen symbol hade man ett sigill på om man var en rik krösus. Och med den ringen kunde man sätta sitt sigill på köpebrev och kontrakt om man sålt skog och man köpt skog och hade sig. Med ringen på en sätt så fick man autoritet tillbaka i familjen att fatta ganska stora och viktiga beslut. Det är som en fullmakt idag. Men man behöver inte om den varje dag, utan den är igång. Så det är kontinuerlig loop. Så när farsan lägger ringen på hans finger och säger, jag ger tillbaka dig auktoriteten. Jag ger tillbaka din grundinställning jag hade för dig från början. Och det symboliserar för oss den heliga ande som Gud ger till oss för att vi ska kunna fungera som Gud hade tänkt när han skapade oss. När Gud sa det, råd över skapelsen. Det är egentligen det som händer när vi får den heliga ande, att vi på nytt kan börja utföra Guds verk här på jorden. Den heliga ande som Paulus säger att samma kraft, det är lite halvdynamit, samma kraft som uppväckte Jesus från de döda bor nu i oss. Det är ganska hård dynamitskala på det, tycker jag personligen. Alltså samma kraft som uppväckte Jesus från de döda bor nu i oss. Bor nu i dig. Måste ni se, nej, ni ser inte alltid entusiastiska ut. Ni säger det, men nej, nu tror jag att ni är det säkert någonstans i hjärtegropen. Men det är helt fascinerande. För jag tycker att den här kraften i den heliga ande, det är nog absolut det mest centrala vi har att tillgå som kristna. Det ska inte ske genom mänsklig kraft, står det i Sakarja där någonstans, utan det ska ske genom min ande. Och anden på något sätt, det, låt säga att du är en hammare, och den heliga ande är den som slår hammaren. Det är på något sätt kraften i hammaren, alltså, jag är ju jättedålig byggare måste jag erkänna. Jag träffar aldrig spiken. Men om vi symboliserar en hammare, vi har ju någon byggare här bland oss i alla fall. Så att ha en hammare bygger ju inget hus. Utan huset kommer till när spikar slås fast och blir lite bredare och lite sågran. I min fall en stor checkbok så jag kan betala någon annan och gör det. Men alltså det är själva kraften som utför själva gärningen så att det händer någonting. Jag tror den här kraften i det hela är vad som symboliserar den kristnes troende liv. När hon eller han går fram i den heliga andes kraft. Och låt mig säga bara en minut om den heliga ande. Den heliga ande, vi föds ju genom anden till nytt liv. Det som är fött av kött är kött, det som är född av ande är ande. Säger Johannes i kapitel 4 där någonstans. Eller 3. Ni får kolla upp det någon gång. Och så står det, efter uppståndelsen, Johannes 20, så dyker Jesus upp och tycker om efter hans uppståndelse. Han dyker alltid upp lite random. Ibland gick han genom en vägg och ibland kom han där på vatten eller där vid fiskhamnen. Men så dyker Jesus upp där och står det, ta emot den heliga ande. Av allting som Jesus gör så gör han det att han blåser på dem. Det tycker jag är en lustig detalj. Han blåste på lärjungarna och sa, ta emot den heliga ande. Och sen lite kryptiskt senare så säger han till lärjungarna: lämna inte Jerusalem förrän anden kommer över er. Men tog inte de redan emot anden, kan man ju fundera då som en ung sparvel som jag. 36 år fyllda sedan måndag. Tack för gratulationen. Alltså, vad är skillnaden då? För vi läser den apostelgärningarna, han säger först kapitel 1 och sen säger han i kapitel 2 att den heliga ande kommer över, ska ni få kraft och bli mina vittnen. Och sen i kapitel 2 så var det som tungor av eld som föll ner på lärjungarna eller apostlarna. Och de började tala nya tungor, språk som var lite kända där i Jerusalem, alla var då samlade för en stor högtid från alla världens håll och kanter, och alla kunde höra sitt eget språk. Vad är då skillnaden? Jag tror att när vi blir kristna så får vi den heliga ande. Men jag tror också att vi behöver bli uppfyllda av den heliga ande ganska ofta. Vi läser i Apostlagärningarna kapitel 4 eller någonstans där 5. Så står det att de har haft någon förföljelse. Och sen blir de frisläppta, så kommer bröderna hem till de sina. Och så ber de till Gud. Och när de har bett till Gud så står det att de alla blev uppfyllda av den heliga ande och frimodigt förkunnade Guds ord om Jesus. Och det som händer med dig och mig, det kan du säga helt säkert och utan pastoral överdrift. Och när du blir uppfylld av den heliga ande så blir du mer frimodig än du var tidigare. Det är därför som du och jag, och speciellt jag, behöver så jättemycket den heliga ande. För det finns ju ingen så feg människa på den här planeten som jag. Och enda sättet för mig att våga predika i någon form är att jag bara uppfylls av den heliga ande hela tiden. En introvert, seg man som knappt vågar se dig i ögonen när jag går och ska ge min kollekt. Det är jag det. Men samtidigt så känner jag ibland att jag kan uppfyllas av den heliga ande. Att jag kan proklamera Guds sanningar, jag kan göra det ena och det andra dumdristiga, järva grejen. Men det sker inte i mig, utan det sker genom hans helige ande som han vill ge dig. Och det som händer med dig och mig när vi uppfylls av den helige ande, det är att vi förs in på punkt nummer 7. Det att uppdraget kommer till oss. Den här farstan, han köper nya Nike Air och sätter dem på pojkens fötter. Skorna, välvillighetens skor, talar i Efesierbrevet 6. Det kan symboliseras med det uppdraget vi alla har från Herren. Problemet vi många kristna gör att vi börjar med uppdraget för alla andra punkter, ibland för omvändelsen och framförallt för insikten om att Gud är god. Ibland så gör vi gärningar för att göra Gud god, och i någon väldigt paradoxal historia. Men när vi uppfyllda av den heliga ande så kommer vår favorithobby, vårt favoritliv att ständigt vara att utföra de gärningar som Herren har satt på oss. Det är inga krav, det är inga knep och det är inga konstigheter med det, utan det går bara av sig själv. Det är på något sätt någonting vi drivs av att göra. Här många bekanta, den här kyrkan, många vänner som på något sätt är så frimodiga att predika och göra Guds verkskänt var de än går fram. Och jag ser inte någonstans där att det är något tvång med det, utan jag ser en glöd i deras ögon. Och ska man fundera, fråga dem och säga dem: kanske du skulle lugna ner dig lite nu på ålderns höst, så skulle man få en rak höger tillbaka och sen satt på en katapult och skickas iväg till Ostasien. För de säger att det finns inga andra alternativ. Jag har fått en helig ande, jag har uppinsett att Gud är god, han har frälst mig från helvete. Då känner man ibland liten tacksamhet och iver i att utföra Guds gärningar. Inte av krav eller tvång, utan det är bara en innerlig glöd och kärlek som bubblar inom en. Som leder en framåt, som vill få en att göra både det ena och det andra. För låt oss tänka så här. Att uppdraget ska aldrig ses som något som gör oss till bättre människor, utan något som vi gör för att vi har mött något som är bättre än oss. Genom att vi nu har blivit förvandlade och förnyade så kommer automatiskt en inre längtan som är från den heliga ande. att mana oss att gå ut och göra de gärningar som han har enligt Efesbrevet 2 förberett för oss. Jag måste säga att jag älskar den där versen. Tänk att Gud har förberett gärningar för dig och för mig. Och tänk om jag missar några. Ja, lugn, det har du gjort. Det gör inte så mycket. För vi är inte frälsta av gärningar. Det är det vi håller på att tala om nu en halvtimme. Utan de här gärningarna är till för, som Martin Luther sa, Gud behöver inte dina goda gärningar, dina grannar behöver dem. Tänk istället så här, vilken förmån. Jag har ju fantastiska, jag jobbar på två ställen, jag har fantastiska chefer på båda ställena. De är supersupportive, allting det där som de ska vara. Men tänk att man har Gud som chef. Att ha en som tror på en, hoppas på en och till och med förberett allting man ska göra hela tiden. Och du behöver inte göra någonting själv, utan du bara leds fram i den heliga andes kraft. Det är så att man, om man är riktigt så där karismatisk pingsvensk, man någonstans innersta tandgropen kunna säga halleluja. Men det kan du spara till ikväll sen. Jag vill säga, den här meningen tyckte jag var någorlunda viktig. Goda gärningar gör oss inte till bättre människor. Utan det är någonting vi gör automatiskt när vi mött något eller någon som är bättre än oss. Och det gör vi varenda dag, kära vän. Varenda dag så har vi ett möte med den helige guden. Det är därför som vi inte syndar. Förstås. Hur kan man synda när vi har mött någonting som ger oss så mycket mer än synden någonsin kan ge? Det är därför alltid när vi är så frestade ibland att förbanna mörker. Vi är emot det ena och det andra. Men det löser aldrig människornas problem. Så när sådana saker dyker upp framför dig och du frestas att förbanna och ha dig, det enda du ska göra egentligen, du ska peka på Jesus. För lagar och paragrafer och mot det ena och mot det andra, det löser aldrig människorna. Det som löser dem är att de får möta Jesus. Be för dem. Älska dem. Och be för dem några år till. Ibland måste man be några år, säger min erfarenhet. Men jag har inte ännu funnit en enda människa som ska vara för omöjlig för Guds fantastiska nåd och kärlek. Till sist, sista gåvan från Herren. Och kom också ihåg att uppdraget är en gåva från Gud. Det är ingen krav, ingen plikt, utan det är en gåva. Men till sist, och det är ju fint, det är en dubbel mening där. Vi ska älska livet. Farsan säger så här: hämta gödkalven, den sparar man till speciella högtider. Man tog inte fram den bara så där en fredag morgon, utan det var på något sätt de här stora festliga tillfällen. Det var bröllop och några såna här årliga händelser. Då tog man den gödda kalven. Det var något riktigt speciellt som hade hänt, eller som man firade. Då tog man den gödda kalven. Det var så här inre filé nästan rakt igenom hela kon. Hämta den och slakta den. Nu ska vi äta och fira. Det bästa tecknet på en mogen kristen är att hon älskar livet mer än dess mening och innehåll. Jag vill säga det, för livet som jag predikade om någon gång tidigare, både jag och Stefan och Marina också, det är ju inte bara enkelt. Och då fann jag en så väldigt kryptisk värld som jag tycker är så otroligt rolig. Paulus i andra Korintherbrevet 12 och 10 säger så här: därför glädjer jag mig över svaghet, och det kan ju gå någorlunda, över misshandel, jaha, nöd, oj, förföljelser, ja, ångest, för Kristi skull. För när jag är svag är jag stark. Alltså, vilken normal människa gläder sig över ångest? Det går ju bara inte. Det är tillräckligt svårt att glädja sig i nöd, misshandel och förföljelse. Men att glädja sig i ångest, då måste du till både ett och två mirakel för att det ska kunna fungera. Och det är det som är själva tanken. Att när vi lever i Jesus så får vi en glädje som inte denna världen producerar eller kan producera, och nu säger något viktigt. Så nu tänker vi att tysta. Vi får en glädje från Jesus. Så får vi en glädje som inte den här världen kan producera och ej heller den här världen kan ta bort. För den här glädjen är inte av den här världen. Den är från himlen. Därför kan Paulus säga att till och med de här svårigheterna drabbar mig, så kan jag glädja mig. För alla de här svårigheterna kommer som ett resultat av en fallen värld. Alltså svårigheterna kommer från världen och attackerar mig. Men min glädje, den rubbas inte. För den är inte av den här världen, utan den är från Kristus. Så jag tror, kära vänner, att det finns en glädje från Gud som han vill ge dig. Och som du har rätt till att känna. Jag och många av mina nära vänner har haft ofantligt svåra prövningar emellanåt. Jag har haft vänner som har varit så här nära att dö bara sista året. Och man har gråtit inför Gud och funderat, finns det hopp? Och mitt i den här nöden så har Gud gripit in och förvandlat människor. Utför sitt mirakel. Jag har ännu idag inte funnit en enda människa där Guds nåd ska vara för liten och hans kärlek för svag att inte klara av att frälsa och förvandla en enda människa på den här jorden. Oavsett vad den här människan har gjort och ställt till med, så finns det alltid en kärlek och en nåd som är starkare än allt påsamlat mörker man har dragit med sig. Det finns, kära vänner, alltid hopp från Herren. Låt oss bara snabbt sammanfatta det lilla jag har sagt idag. För det första så behöver en uppenbarelse om Guds godhet. Gud är god och han älskar dig. Det finns ingenting du kan göra som kan få dig att bli mindre älskad av Gud. Ej heller mer älskad av Gud. Det är en konstant evig kärlek som drabbar oss. Med det sagt så känner i alla fall jag mig beroende och har stort behov av att omvända mig till Gud hela tiden. Vi läste, jag och Stefan och Marina och Kjell för den delen 100 år, läst massa här fina böcker av kyrkofäder. Och det vi läste här om veckan så tyckte jag så talande, att det är inte så farligt att falla i synd. Men det är farligt att förbli i synd. För syndens lön med dig är döden och syndens mål med dig är att förgöra dig och din tro. Därför ska vi inte förbli i synd. Och botemedlet mot synden, det är omvändelsen till Kristus. Allting som inte synden kan göra, kan Kristus göra. Och det synden lovar dig men aldrig lever upp till, det håller alltid Kristus. Guds, snabbt då bara, 6 gåvor från Herren. Nåd. Gud rusar alltid till dig när du snabbt vänder om. 2. Förlåtelsen. Gud bryr sig inte om vad du har gjort. Han bryr sig om att få göra någonting i dig. 3. Dop i vattnet hjälper dig att bryta syndens förbannelse i ditt liv. Och ge dig det nya livet som Kristus har tänkt från begynnelsen. 4. Dopet i den heliga ande hjälper oss att vandra den kraft som Gud har tänkt för att nå ut i den här världen. Jesus sa, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför att skördens herre sänder arbetare. Det finns enormt stora skaror där ute som behöver Jesus. Och vårt sätt att nå dem är att vi blir uppfyllda med den heliga ande och går i hans kraft, och inte i vår egen. 5, uppdraget då, skorna på våra fötter. Det är en gåva från Herren att få utföra de gärningarna. Jag vet inte hur det är med dig, men med mig är det så att när jag gör Guds gärningar så blir jag så kolossalt glad. Man plötsligt, det bubblar inom en. En sån sång man sjunger ofta hemma nu för tiden. Alltså. Det bubblar inom mig. Och så vidare. Alltså det, på något sätt, det föder liv i mig. Det måste vara den enda saken där man ger någonting och får man mer tillbaka. Att när jag gör Guds gärningar så blir jag mer välsignad själv än mottagaren av gärningen. För det är så Gud fungerar. När hans ande får verka genom mig så på något sätt studsar tillbaka. Att när jag ger ett så får jag 2 tillbaka. Det är därför vi uppmuntrar folk att ge 10. För den gudstjänst inför Herren. För du blir så mycket mer välsignad än du ska bli av de pengarna du inte gav. Har jag funnit, i alla fall i mitt liv. För det sista. Och nu ska vi börja gå in och fira Herrens måltid som är så fantastiskt vackert. Till sist då, älska livet. Gud vill att du ska älska livet. Och det spelar ingen roll heller vad vi har gjort eller inte gjort. Jag måste säga att jag finner det fantastiskt hur David i psalm 139 skriver att jag tackar dig Gud för att det är så fantastiskt, underbart skapat. Min själ vet det så väl. David var ju en ganska lurifax-typ. David hade ju sett en brud på taket. När han egentligen borde vara ute och ha några krigsövningar. Få i armén, han får på civil, ställde han på taket. och sen på taket ser han en fin brud, och sen far han och tar den där bruden och gör såna saker man inte kanske borde göra med andras brudar, en gift och allt. Och så blir hon gravid och han blir nervös. En vanlig kombination än idag, fast inte ens var ont planerat. Och så vad gör han då? Jo, man får ta liv av den där mannen. Och det kommer profeten på besök och drar västra fåra historien där. Men David skriver att han är så underbart skapad. Han kan ju inte basera de orden på att han har varit så jätteduktig. Han har ju släkten efter sig hela sitt liv. Både före och efter. Och frun. Så när vi får den här insikten om att vi är underbart skapade, så baserar vi det inte på att vi har gjort så jättebra saker ifrån oss. Utan vi baserar det bara på en sak, och det är att Gud är god. För när vi inser att Gud är god, då kommer vi inse att vi till och med är fantastiska skapelser i honom. Ska vi be till Herren. Herre Jesus, nu bara tackar vi dig Gud för att du är en så fantastisk nådefull Gud som älskar Herre oss.